Ja, god morgon och välkomna till den sjätte och sista av de direktsända valdebatterna inför riksdagsvalet i Ylevega Österbotten. Först några ord om de här debatterna. Fördelningen av partierna utgår från hur det ser ut politiskt i landskapet. Tyvärr så saknas representanter från en del partier helt enkelt på grund av att de här partierna saknar svenskspråkiga eller tvåspråkiga kandidater. Alla partier har kontaktats och erbjudits möjligheten att delta i debatterna och partierna har valt ut vilka kandidater som ska delta i debatterna. Eftersom till exempel Centern inte har någon kandidat som kan delta i en debatt på svenska så kommer vi också att ha en tvåspråkig debatt som bandas och publiceras på arenan i morgon. Då går det till så att debattledaren talar svenska och kandidaterna väljer vilket språk de svarar på. Alla måste ändå förstå båda språken och i den debatten deltar representanter från SFP, SDP, Centern och Samlingspartiet, det vill säga två oppositionspartier och två representanter från den nu avgångna regeringen. Det om det. Nu till dagens tema som är familjefrågor och de som ska debattera familjefrågor här den här morgonen är SFPs kandidat Niklas Sjöskog. God morgon.
God morgon.
Socialdemokraten Viktor Kock. God morgon.
God morgon.
Och Kristdemokraternas Peter Östman. God morgon.
God morgon, god morgon.
En reform av familjeledigheterna har ju varit på gång länge och den här nu, ska vi säga, den regeringen som satt under den här valperioden var rätt nära i ett skede men kom inte ända fram. Hur borde familjeledigheterna reformeras? Ska papporna ta mer ledigt och ta mer ansvar eller ska det vara upp till familjerna? Niklas Sjöskog, varsågod.
Tack, ja. Från SFP så har vi länge fört fram det här 6+6+6-modellen. Att det här är 6 månader åt mamman, 6 månader åt pappan och 6 månader som du sen kan välja vem du tar. Vem som tar ut den här ledigheten. Det är den modell vi har kört på och det är den modell vi skulle vilja se.
Viktor Kock.
Ja, jag vet att SFP har kört där 6+6+6-modellen länge, vilket jag har gjort också. Jag tror jag var kanske till och med före SFP med det här, men Socialdemokraterna presenterar faktiskt nu en modell som är ett mellansteg med målsättningen att få det här en 6+3+3-modell, men där man dessutom gör om det här hemvårdsstödet så att man får ta ut det i ett eurobelopp. I dagsläget får man ta ut hemvårdsstödet tills barnet är 3 år, men det här får man istället ta ut som en dubbelersättning om man tar ut det bara i 12 månader. Men dessutom får man ta ut det här i perioder tills barnet är 10 år gammalt, vilket skulle göra att det är mer flexibilitet i systemet, vilket skulle möjliggöra att flera faktiskt skulle utnyttja det här och ta utperioder av föräldraledighet och speciellt att pappor ska ha bättre möjligheter att ta ut delar av ledigheten.
Peter Östman, hurdant upplägg vill du se när det gäller familjeledigheten?
Ja, mera flexibilitet, ja. Där så sammanfaller kanske Kristdemokraternas målsättningar också till en viss del med Socialdemokraternas, men vi har i princip 4 teser att alla beslut som berör familjen, så barnfamiljerna, så det ska göras alltid utgående från barnets bästa. För det andra, vårdbesluten som gäller barnet ska i första hand fattas inom familjen. Vi ska inte som politiker gå in i familjen och säga hur de ska sköta sitt familjeliv och barnskötsel. Och vi ska stödja mera olika vårdalternativ. Vi ska inte bara binda upp oss till det här nuvarande systemet med att man har endera då vården i hemmet av någon av föräldrarna och sedan andra alternativet då är det den kommunala sektorn, utan man kunde också idag med olika stödformer uppmuntra till att till exempel far- och morföräldrar skulle kunna få en ersättning istället för att samhället då ska hela tiden pumpa in pengar. Så måste vi hitta smidigare lösningar när det gäller föräldraledigheten, ja, men vi är emot tvångskvotering. Att det här 6+6+6-modellen så har den nackdelen att om en familj då där, om vi säger att pappan är företagare med många anställda och inte klarar av att ta de här 6 månaderna, så straffas ju den familjen då med en kortare ledighet sammanlagt, eller så, som man får stöd.
Viktor Kock, borde papporna generellt ta mer ansvar i de här föräldraledighets frågorna?
Papporna behöver ha bättre möjligheter att ta ansvar. Jag går inte heller in och styr någon familj att pappan måste vara hemma, vilket ingen av de här modellerna gör. Men däremot måste papporna få bättre möjligheter att vara med och delta. I dagsläget så tar papporna ut under 10% av alla föräldraledigheter. Av den här gemensamma delen som man får välja vem som tar ut, så tar papporna ut under 2%. Det här är inte familjernas val, det här är ett ekonomiskt val. Vi har ett system som idag ekonomiskt styr att mamman tar ut ledigheterna. Jag har själv varit hemma nästan 3 år med mina barn som på hemvårdsstöd, 300 euro per månad. Det här var för mig möjligt, men jag vill ge fler pappor den här samma möjligheten, och framförallt fler barn möjligheten att ha pappan närvarande under en tid.
Niklas Sjösko.
Jo, det här modellen som vi för fram, så den är också flexibel. Till exempel det här sista 6 månaderna så ska också till exempel föräldrar, morföräldrar kunna använda. Att det här, när vi ser också att det finns absolut behov av att vara flexibel i det här systemet. Men det skulle kunna vara en möjlighet, ja.
Får jag bara kolla med Niklas så jag har förstått er modell rätt, att om det då är en sådan familj, en sådan situation att till exempel då pappan inte har praktiska skäl i den familjen kan ta de där 6 månaderna, är det inte så att det, då beskärs det här tiden för det här hemvårdsstödet, att man får inte ut då 3 gånger 6 utan det blir 2 gånger 6 månader.
Mm. Det är sant. Det är,
det, alltså, det är ju inte riktigt rättvist. För då går man in och tvångskvoterar.
Mm. Inte tvångskvoterar, jag tycker inte om ordet tvång. Men däremot, ja, en viss styrning, det är det. För att få mera pappor att vara hemma.
Peter Östman här, du talar om tvångskvotering här, men också det som Viktor Kock nämnde här tidigare om hur liten del av papporna som använder den här pappaledigheten. Ser du något problem i det?
Om jag säger så här, om vi svänger det till det positiva, det är bra om papporna kan ta ett större ansvar, och vi är på väg ditåt. Jag tycker att det går i rätt riktning, och då ska vi inte prata enbart om det här specifika föräldraledigheten, utan jag tycker att dagens familjeliv har gått betydligt till det bättre, att papporna tar och vill ta ett större ansvar, och det är en positiv sak.
Där lämnar vi familjeledigheterna. Vi ska ta oss lite framåt, ska vi säga, på Om vi tänker att barnet växer en aning här nu, så den subjektiva rätten till dagvård har ju kringskurits under den här valperioden. Är det rätt eller fel att ha barnet i dagvård även om mamma eller pappa är hemma? Viktor Kock.
Rätt eller fel, så tycker jag inte vi ska prata om här om det är rätt eller fel att ha barnet i dagvård. Jag tycker här måste vi utgå från barnets bästa. I dagsläget när man har kärt den här subjektiva rätten till dagvård, så leder det till att de barn som kanske ska vara i störst behov av att ha den här småbarnspedagogiken, eller kanske inte har de bästa förutsättningarna i hemmet, så det här har en 30 dagvård idag. Så absolut, vi måste återinföra det här subjektiva dagvårdsrätten, och inte bara det, utan vi måste få en avgiftsfri småbarnspedagogik från 3 års ålder.
Kjösko.
Ja, tack. Det här, vi tycker också inom SFP att vi borde återinföra den subjektiva rätten till dagvård. Det handlar om att familjerna ska kunna välja och ha möjlighet faktiskt att ha barnen i dagvård om de vill. Vi har ändå inte, åtminstone här i området, en riktigt stor dagvårdsbenägenhet. Den ska kunna vara lite högre än vad den är här också.
Peter Östman.
Ja, den här frågan är inte så där alldeles enkel. Alltså det är olika på situationerna i olika familjer. Det finns familjer, om båda föräldrarna mår dåligt, så kan det vara bättre för barnet att den här rätten finns. Men så finns det ju också andra skäl som man, föräldrarna då ändå väljer att sätta det. Och det är inte alltid nödvändigtvis den bästa lösningen för samhället som en helhet. Men det som jag tycker att det är lite märkligt, om vi ser på vad det kostar att ha ett barn i dagvård idag, att varför man inte då kunde istället betala samma summor för de föräldrar och de familjer som vill ha ett beslut att man vårdar sitt barn hemma. Jag tycker att vi skulle också uppmuntra till det, för att om vi ser bakåt i tiden, så inte hade det varit bara dåligt heller med det, att man har fått växa upp i ett tryggt hem och föräldrarna har haft möjlighet att ta hand om sina barn själva.
Viktor Kock.
I Pedersöre kommun tog faktiskt Kristdemokraterna upp det här i en motion om att återinföra det kommuntillägget för hemvård av barn. Jag föreslog en kompromiss där man faktiskt skulle kunna återinföra det här kommuntillägget med den premissen att pappor, pappor och mammor skulle ta ut lika stor del, att ifall pappan och mamman tar lika stor del av hemvårdsstödet, så det här får man ett kommuntillägg. Men det här motsatt sig Kristdemokraterna starkt, förutom två starka kvinnor inom KD som tyckte att det här var en jättebra idé. Men det här KDs äldre män verkar inte vara lika beredda på att kvotera.
Om vi bara får replikera där, att KDs äldre män har samma människovärde som också unga starka kvinnor. Så.
Det var ett bra påpekande där, Peter Östman. Men det där, om vi lite vänder på det här något och istället för dagvård talar om småbarnspedagogik, se på det ur den synvinkeln. Du talar, Viktor Kock, här redan om avgiftsfri småbarnspedagogik från en lägre ålder. Skulle man kunna tänka sig där då att man så att säga förlänger läroplikten neråt, att till exempel från 5 års ålder så skulle det vara obligatorisk småbarnspedagogik, Peter Östman?
Det finns ingenting i samhället som är avgiftsfritt eller gratis.
Avgiftsfritt för, så att säga, kunder.
Allting kostar. Vi ska hitta betalare till allting. Och vi ska komma ihåg det att...
Det kostar också att ha folk hemma.
Det kostar också att ha folk hemma, men att nu kostar det mera att samhället ska ta ett allt större ansvar. Alltså vi ska använda mera skattemedel. Så jag tror inte att vi i det här ekonomiska läget i Finland har möjlighet att utöka läroplikten och sen också ha avgiftsfri dagvård i lägre ålder. Det helt enkelt, vår ekonomi tål inte.
Körskog.
Ja, det här vi tycker också i SFP att man skulle kunna ha längre den här förskolan, men i så fall så är det staten som ska betala det. Att nu, vi kan inte lägga över...
Staten är vi.
Men vi har sett med den här senaste regeringen framförallt att de har lagt över kostnader på kommunerna som inte vi har fått betalt för. Och därför har också kommunerna betydligt sämre ekonomi. Så det här är någonting som vi borde ha en balans i.
Här måste jag faktiskt kompa Peter att staten, det är vi. Vem som betalar, det är vi som betalar oberoende. Och det här... Här har vi från FSDs håll i svenskspråkiga kommuner i Finland så har vi haft motioner om avgiftsfri småbarnspedagogik bland annat i Pedersöre, Jakobstad, Korsholm. Där var det faktiskt en SFP-are som tog den här motionen, Närpes, Malax, Raseborg. Det här är kommuner där SFP har majoritet. De här motionerna har tyvärr blivit nedröstade.
Men
fortfarande så vill jag återkomma till den här ekonomiska biten, att det är ingen skillnad om det är då på staten eller kommunen. Om man ska göra någonting som är mer avgiftsfritt så ska det tas in via skatter, indirekt den kommunala skatten eller så via inkomstskatterna. Och det här tycker jag nog att vi ska se sanningen i vitögat, att Finland skuldsätts fortfarande flera miljarder per år, och jag är illa rädd att under nästa regeringsperiod så kan det skuldbördan öka ytterligare.
Det där är alldeles sant. Å andra sidan får vi mera folk som jobbar. Får vi upp sysselsättningsgraden, att mera folk jobbar, får vi också in mera pengar.
Där kan vi ta modell av Larsmo som då har 82,5% sysselsättningsgrad, 2,2% arbetslöshet, och ändå så har vi ganska många både hemmamammor och hemmapappor.
Jag tror inte vi ska börja diskutera arbetslösheten när vi sitter med representanter från två av Finlands kommuner med lägst arbetslöshet, så jag tycker inte vi ska börja bjuda under varandra här.
En förutsättning för småbarnspedagogik och dagvård och familjeledigheter är att det överhuvudtaget föds något barn, och ett växande problem i det här landet är att nativiteten är för låg. Hur ska det här åtgärdas, Peter Östman?
Jag tycker vi kan ta modell av vårt grannland Estland, som har för tre barn så betalar man över 500 euro i barnbidrag. I Finland är motsvarande siffra cirka 300 euro. Det har inverkat märkbart på födelsetalen i Estland, så pengar har en betydelse. Visst, vi kan säga att ingen skaffar barn för pengarnas, men en del barn kan liksom, man blir inte födda på grund av avsaknad av pengar.
Viktor Kock.
Ja, det blev ju stor uppståndelse här för ett par år sedan när Rinne pratade om synnytustalkot. Vad han det här ville få fram med det här, så var en diskussion om hur vi faktiskt ökar nativiteten. Jag menar, allihopa vet vi hur det funkar, vad som krävs för att vi ska få mer barn i Finland, men det här, vad är det som ska, det här, som ska driva på det här? Jag tror inte som Peter att det är direkt ekonomisk ersättning, utan framförallt att man skapar en trygghet åt familjer, en trygghet genom att vi erbjuder barnfamiljer en bra service, och där ingår exempelvis en reform av familjeledigheten och en avgiftsfri småbarnspedagogik.
Niklas Sjöström.
Ja, alltså vi behöver ha mera barn här i Finland. Sen är det ju upp till var och en hur man gör. Och naturligtvis kan vi hjälpa till med det här, med att se till att de har ekonomiska möjligheter, småbarnsfamiljerna, att ha barn. Däremot så är det deras eget val. Det är deras eget val alltid.
Men lite, gör. Alldeles kort, Peter.
Lite konstigt här nu, att nu hade inte ekonomin det avgörande betydelse, men sen när det gällde avgiftsfri dagvård, så då hade ekonomin betydelse, så jag tycker att det talar emot. Annars tyckte jag att Rinne hade rätt i den här saken, och det var hardt bara att han rodde tillbaka.
Sista frågan här. Det ska handla om ensamförsörjare i de här diskussionerna. Också i den här diskussionen har du fokuserats mycket på kärnfamiljen, men verkligheten idag är ju att familjer kan se ut på väldigt olika sätt. Fokuseras det för mycket på kärnfamiljen i de här frågorna, och tar man ensamförsörjaren i beaktande alldeles för lite? Östman.
Jag tror att alla partier idag så beaktar att vi har olika familjesituationer, och det måste satsas mer just på ensamförsörjarna, för det är många gånger det som hamnar i kläm, inte bara när det gäller ekonomi utan också andra stödformer i samhället.
Kock.
Ja, här håller jag helt med Peter. Jag tycker nog att partierna fokuserar på det här ensamförsörjarna, men det kommer kanske inte så tydligt fram i debatten alltid. Men om man ser ensamförsörjare, så är det den största gruppen förutom kvinnliga pensionärer som är överrepresenterade i det här som lever i relativ fattigdom i Finland. Så absolut, ensamförsörjare måste vi se till att ta hand om bättre.
Sjöskog.
Ja, här är vi verkligen eniga över om det här, att det här måste, och det här finns också i våra program allihopa, att vi vill se till att ensamförsörjarna faktiskt har det bra, men där är vi faktiskt väldigt eniga.
Jag vill bara precisera, när jag sa vad Rinne hade rätt i, alltså när det gällde födelsetalkorna, så hade han för en gångs skull rätt, men sen drog han sig tillbaka av någon anledning.
Där sätter vi punkt för den här valdebatten i Yle Vega Österbotten. Tack Peter Östman, Kristdemokraterna, Viktor Kock, SDP, och Niklas Sjöskog, SFP.
Tack.